Hur lång tid kan det ta att få fram en regering?
Och var det så att skottet verkligen kom inifrån när Ulf Kristerssons regeringsunderlag mördades i riksdagen i veckan?
Det här är Politiken med Margit Strömberg och Torbjörn Nilsson.
Och Henrik Torehammar.
Igår klockan 21.00 i kvarteret Björnen i rummet Bella höll Magdalena Andersson, Ann Linde och Peter Hultqvist presskonferens framför flaggorna.
Det har ju varit vansinnigt att vi har varit så fokuserade på den nästa statsministern Ulf Kristersson, att man har liksom glömt bort, nej men det är ju Magdalena Andersson som är statsminister. Vi såg henne när riksdagen öppnar. Nu så såg vi henne göra det som kanske är bäst på, att hålla en pressträff i en allvarlig stund för nationen.
Och det regeringen sa då på sin pressträff, övergångsregeringen, var att det här var alltså hålen i Nord Stream-ledningen i Östersjön är en medveten handling, alltså sabotage. Och det har ju skett på svenskt ekonomiskt vatten, säger man så.
Ekonomiskt territorium.
Ekonomiskt territorium.
Det är ju inte alldeles vanligt heller att man har en presskonferens 21.00. Det är sånt som kan hända i en väldigt uppstressad valrörelse eller när det är synnerligen allvarliga saker. Så bara det och att man kallade till den här presskonferensen med väldigt kort varsel är ju också något som säger något om allvaret i situationen.
Och de här hon hade ringt till, för då kände man lite så här, åh, nu var vi tillbaks i S-valrörelsen, vi ringer till Schultz, vi ringer till Stoltenberg, eller han är ju inte, han är en gammal sosse, men det är, han är ju NATOs generalsekreterare. Jag har ringt och pratat med Fredriksen nere i Danmark. Men så hade hon ju också ringt till Ulf Kristersson.
Oppositionsledaren som ju väntas bli statsminister. Och det är ju ett udda läge. Alltså, övergångsregeringen underströk ju att de kan, att de har alla möjligheter att verka. Under tidigare övergångsregeringar har de ju snarare betonat att de inte kan göra så mycket i det läget. Men här verkar de vilja sända ut någon slags lugnande signal. Samtidigt så såg jag Magdalena Andersson tidigare på dagen under riksmötets öppnande hos Mats Knutsson i SVT, där hon för första gången vad jag hörde började rikta kritik mot Ulf Kristersson för att regeringsbildningen tar tid. Och sa någonting i stil med att vi har ju hört hela valrörelsen hur eniga de här fyra partierna är. Nu får de komma fram med någonting.
För det är ju det här dubbla, att på ett sätt kan man ju se så här, det här är verkligen inte politik utav sossarna, utan det här är det ansvarsfulla att göra, och man säger jättetydligt, det här är inget bråk, vi försöker bara göra det så bra som möjligt för den regering som ska tillträda. Men någonstans så måste ju också pressen kännas för Kristersson att nej, men nu måste vi komma igång. Det är så mycket som händer runt om i världen, i Sverige, att även det här säkerhetsläget borde väl blåsa hårt.
Ja, och alltså dels så blir det ju mycket spekulationer nu. Vilka intressen kan tänkas ligga bakom ett sånt här sabotage?
Alltså det är jättekonstigt, det är ju nästan som man känner så här, typ gåtan, att den i sig är på något sätt, för ingen förstår vem har gjort det och varför och motiven.
Det är många som har teorier, alltså det är ju alltifrån att Ryssland ska gjort det till att USA ska gjort det till att Ukraina eller Tyskland då. Det går väl bara att konstatera, och det gjorde väl Carl Bildt som var inne i detta, att det är inte vem som helst som klarar av att göra detta på ett visst djup långt ner och sådär. Men det som jag tyckte var intressant på presskonferensen och i hela den här situationen är ju att det är ju någon form av höjd beredskap. Jag förstår att det är en term som har särskilda kriterier och att man inte använt den, men man pratade ju verkligen om iaktta extra försiktighet med vad man delar på sociala medier, tänk på information, alltså typ en svensk tiger. Så det är ju en indikation, om inte annat, liksom, ja, kriget står inte för dörren, men det är en väldigt allvarlig situation. Och då är det kanske inte optimalt att ha en övergångsregering och en regeringsbildning eller en regeringsförhandling om en regeringsbildning som ingen, förutom möjligtvis Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson, vet hur det går med.
Vi ska ju säga att Ulf Kristersson möter talmannen ungefär nu när vi spelar in detta och kommer sen hålla en pressträff där han troligtvis då kommer få någon slags tidsram från talmannen. Andreas Norlén sa ju innan han blev vald till talman att han inte ville ge en sådan, utan det ville han att den då riksdagens nya talman skulle göra, och nu blev det ju han igen. Så att det är möjligt att när den här podden kommer ut så finns det någon slags tidsram för Ulf Kristersson. Men jag började sätta mig och räkna lite på dagarna igår.
Okej.
Okay. För att, nej men, jag tycker att när man pratar om tid så säger alla, inklusive talmannen, att ja men så lång tid som sist kommer det ju i alla fall inte ta. Och jag vet inte om det är ett särskilt relevant jämförelsemått, de här 134 dagarna. Då var det ju en situation då partier var tvungna att liksom lossas från sina fastlåsta positioner. Nu är det ju ett block som faktiskt har gått till, eller de vill inte kalla sig block, men det är fyra partier som har gått till val ihop.
De har skrivit debattartiklar och en kort sekund satt de i en buss tillsammans i alla fall.
Ja, men och de har förhandlat budget vid två tillfällen. De har ju tagit fram något litet kompendium med allt de är överens om. Så att det är ju, jag tycker inte att man kan jämföra med 134 dagars siffran.
Det är ju en exceptionell regeringsbildning. Vad ska man då jämföra?
Nej, men vi är sedan valet på dag 17.
Mm-hmm.
Statsvetarna räknar, detta har jag mycket noga kollat med Jan Theorell, de räknar från valdagen fram till skifteskonseljen.
Okay.
Och skifteskonseljen äger ju rum efter statsministervoteringen, och det tar ju några dagar från att kandidaten säger ja, jag kan prövas till att den faktiskt prövas, för det ska bordläggas två gånger.
Ja.
Och sen brukar det vara kanske någon dag emellan innan skifteskonselj.
Just det.
Vi är nu på dag 17 sedan valet. Bara så att vi, liksom, vi vet var vi befinner oss.
Vad är ett bra resultat då?
Ja, men, Löfven 1 till exempel 2014.
Ja.
19 dagar tog det för S och MP att enas om ett... Reinfeldt 1 tog också 19 dagar. Och det tror jag, de gick ju till val på ett gemensamt manifest. Så det var nog...
De hade ju arbetat lite längre med att ena sig. Så ja, det kanske vi ska ge dem ändå.
Persson 1, 4 dagar. Ingvar Carlsson 94 tog 19 dagar.
Men vadå, i den här statistiken, är det alla regeringsbildningar?
Mm. Alltså det här kommer från boken 134 dagar. Och de har sammanställt alla regeringsbildningar för att ha något att jämföra med.
Hur lång tid tog det med Ullsten till exempel?
Ullsten tog 13 dagar.
Mm.
Fälldin 1, som man kanske skulle tycka var intressant att
jämföra
med.
Ja, det är väldigt bra jämförelse.
19 dagar. Carl Bildt 91, då var det ju fyra partier som inte var särskilt samsnackade.
Mm.
Tog också 19 dagar.
Så om Kristersson ska klara det här på något slags, ja, eller de talen, då måste han verkligen skynda på.
Ja, men 19 dagar kommer han inte klara.
Det går det inte.
Sen måste jag säga att jag vet inte om det är något som har ändrats i tid där efter valet, om det liksom tar längre tid innan riksmötet öppnas eller sådär. Det framgår inte av den här lilla tabellen som jag tittar på. Du brukar gilla att jämföra med 20-talet, Torbjörn.
Ja.
Regeringen De Geer, är du intresserad av den?
Det är en skitregering, men berätta.
40 dagar. Branting 3 tog 27 dagar.
Ja.
Nej, men man kan säga att jämfört med 134 dagar så ligger Ulf Kristerssons regering, Ulf Kristerssons sida i politiken, bra till. Men det ser ändå ut som att det här kommer bli en regeringsbildning som ligger i liksom rekordspannet.
Ja,
nästan på pallplats kan man
och
tänka
sig. Då kan
sig.
Man väl ge Kristersson och Åkesson att det är kanske mer med det där 20-talet man ska jämföra med förutsättningar. Men dilemmat är ju lite att de just retoriskt har gått så hårt in på att det ska inte bli så svårt det här. Och då börjar ju klockan ticka, för nu verkar det ändå vara lite svårt.
Och återigen, Ni lovade jättemånga väljare att ni skulle typ betala elräkningarna. Det är lite osäkert läge i världen. Det är typ revolt i Iran. Och ja, Ukraina verkar förbereda sig på att det kan bli kärnvapenattacker. Så...
Du tycker att om det blir kärnvapenkrig i Europa så vore det betryggande om vi i Sverige åtminstone hade en regering på plats.
Men du känner sig, tjafsa inte om biståndet och A-kassan. Kom igen.
Varje gång man inte bara bryr sig om svensk inrikespolitik så känns det... Ja, skärp.
Man får inte svära i tv, men det är pyramidalt klumpigt. Pyramidalt klumpigt. Pyramidalt.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Vi har åtminstone en ny riksdag på plats. Det har varit upprop och det har varit talmansval den här veckan. Jag hade en sån, ett sånt fint demokratiskt ögonblick i riksdagen i måndags när det var upprop. I rulltrapporna upp till kammarfoajén så mötte jag Maria Färm.
Miljöpartisten.
Exakt. Som jag har haft många långa år av offentliga uppdrag och arbeten i regeringskansliet. Hon hade en chokladask under armen. Och så frågade jag henne, vad ska du göra nu? Alltså, och nu när man frågar det till folk de här dagarna så är det ju närmsta 4 åren. Och sådär. Då svarade hon att choklad, att hon var på väg, jag tror att det hon var på väg för att ge några tjänstemän choklad. Som någon slags avtackning. Och att hon sen skulle gå till Arbetsförmedlingen.
Och inte jobba för Arbetsförmedlingen, nej.
Nej, utan, nej, 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 nej. Och inte reformera inte Arbetsförmedlingen och inte göra någonting på det sättet utan att gå och skriva in sig på Arbetsförmedlingen.
Hon kanske ångrar nu att hon inte kandiderade till språkrör.
Så mitt under den här uppropsdagen när det var massa nya ledamöter och allt är uppsluppet och liksom nervöst och pirrigt så gick Maria Färm rulltrappan ner ut i det fria livet, bort från politiken, in till Arbetsförmedlingen.
Spännande. Mm. Man undrar ju hur hennes och Gustav Fridolins liv kommer se ut nu, politikfritt. De bor ju ihop.
Ja, du tänker att det inte kommer ta så lång tid innan någon av dem ger sig in.
Nej, jag tänker igen. Att de kommer bli lyckligare människor, jag vet inte. Men jag känner ju alltid, har ju alltid samma känsla vid riksmötets öppnande eller liksom när det kommer, det är ju så mysigt när det kommer nya riksdagsledamöter. Alltså i måndags mötte jag en som var så här, var ligger bankhallen någonstans? Och den är ju stor och i mitten. Och så, alltså...
Förlåt, du kunde ha hjälpt mig. Jag är ju lika ny på det här jobbet. Jag har ju ingen koll överhuvudtaget. Har du hört om det töntigaste som de nya riksdagsledamöterna gör?
Nej.
De har på sig sin ny riksdagsledamot-pin.
Nej, vad gulligt. Men det är också att de går och letar efter toaletten.
Förlåt, jag säger inte att det här var töntigt. Jag säger att det var andra som sa att det var töntigt. Ja. Man visste att det här är newbies som inte fattar någonting.
Min känsla så här års är i alla fall alltid att jag är så himla tacksam över att jag slipper kandidera för att behålla mitt jobb. Att jag får gå in i riksdagen liksom, ändå. Mm. Att jag inte kan bli bortröstad från min stol i presscentret.
Men jag tänkte säga, men det gör ju folk inom sina klick så länge du är en produktiv. När du inte levererar, kossan ska slakt direkt
men,
iväg.
Du tänker på den här känslan av att politiker kommer och går men Maggie Strömberg består.
Men jag känner också, gud vad det är svårt att prata idag, alltså att få en sil i... Jag känner också varje gång någon avgår, som typ när Annie Lööf bara, nu ska jag avgå för att vara med mina barn. Då känner jag också en otrolig sorg över att själv inte få lov att avgå. Mm. Och att jag aldrig kommer få göra det, att jag kommer få sitta där. Att det kommer vara så många centerledare som kommer passera mitt liv.
Så där, jag förstår den känslan. En som verkligen är alldeles ny och ny på raketposition är ju Vänsterpartiets nya gruppledare.
Samuel González Westling, gruppledare trots att han är helt ny i riksdagen. Lite ovanligt.
Ja, det är det ju. En annan sak som är ovanlig var ju att han gick omkring med en krycka. Alltså, det är inte så, han är ju relativt ung. Han verkar inte ha några större allmänna fysiska problem. Vet ni vad som har hänt?
Berätta.
Har han, liksom sin föregångare, ramlat typ i en tunnelbana?
Nej, han...
Vem, förlåt, hans föregångare?
Inte förlåt, Sjöstedt var inte hans föregångare. Nej. Han kanske också har varit gruppledare, ja. Vem vet. Jag tänkte på att Sjöstedt en gång ramlade och gick omkring med en krycka.
Nej, den nya gruppledare i Vänsterpartiet har brutit fotleden för att han i somras med sina barn tävlade på gräsmattan hemma om vem som kunde hoppa längst.
Ah, jag tror du skulle säga journalist rugby, men jag tycker ändå att det här funkar också.
Moderaternas favoritkommunalråd Christian Sonesson från Staffanstorp gick ju också omkring i riksdagen och minglade mycket och
pös. Var det
berättade
pös?
Att de hade fått tillsägelse att de inte skulle helst prata med journalister utan att liksom stämma av med pressavdelningen, och sen skrattade han rått. Men sen så avsade han sig faktiskt sin riksdagsplats efter att ha varit med om det där talmansvalet.
Det var ju som att han bara ville vara där de två dagarna. För på måndagen, så alla rutinerade riksdagsledamöter och alla nya hängde ju i kaféet. Alltså de rutinerade tog med de nya visa kaféet, och där var det ju stor, det var liksom förmingel till alla mingel. En enda riksdagsledamot hängde uppe i kammarfoajén där de journalister som inte orkar gå ner till kaféet var. Och det var Christian Sonesson. Så det kändes så otroligt mycket som att han, så att säga, sökte uppmärksamhet.
Han fick också en del, jag såg att han var med på väldigt mycket tv. Men det blev tråkigt att inte ha honom med i riksdagen. Det hade ju varit festligt i Moderaternas riksdagsgrupp.
Det kan ju bli festligt på sitt sätt ändå. Kanske inte direkt nu, det vet man ju inte, för många kommer ju liksom försvinna in i regering och regeringskansli på olika sätt. Men det man kan se i Moderaternas riksdagsgrupp, det är ju att pojkarna, Wykman-falangen, known as pojkarna, ju successivt strategiskt förstärker sig.
Ja, alltså jag såg Wykman-falangen hålla något slags möte i kammarfoajén. Möjligen pratade de bara med varandra som vänner gör, jag lyssnade inte. Men man kände ju då att de var många.
De är ju kända eller ökända för att ha förmöten innan riksdagsgruppsmöten.
Jag vill också säga att alla som är med i Wykman-falangen förnekar ju att det finns en Wykman-falang, eller pojkarna.
Gör de verkligen det? Nej,
så fort de får frågan på band så säger de nej, vi är ingen falang, vi bara jobbar lite hårdare än de andra.
Men jag räknar i alla fall att de nu är minst 9 stycken.
Berätta.
Josefin Malmqvist, Carl-Oskar Bohlin, Ida Drougge, Noria Manouchi, Louise Meijer, Wykman själv då förstås. Och sen har de ju nu fått in
Louise Meijer.
Ja, henne sa jag.
Sorry.
Ja. Och nu har ju de fått in Jesper Skalberg från Gotland igen.
Mm.
Och han måste räknas dit. Och så Gustav Götberg, den timide ordningsmannen från Göteborg. Och så Oliver Rosengren, galningen från Växjö. Det är 9 stycken, det är alltså... Det händer inte nu,
nej.
Men det finns en framtid.
Dessutom har ju då Douglas Thor som väntat nu utmanat Matilda Ekeblad som ordförande för Moderata ungdomsförbundet. Och då, det skulle ju innebära, om han vinner den striden, att Wykman-falangen sitter på 2 sidoförbund. Både kvinnoförbundet där Josefin Malmqvist är ordförande och...
Pojkarna.
Ungdomsförbundet. De har ju inte haft ungdomsförbundet sedan Benjamin Dosa lyckades ta över det.
Nej. Frågan är om han blir minister. Annars så skvallras det om att han ska liksom luftlandsättas i Stockholms stadshus.
Mm. Det är mycket spännande i Moderaterna. Men det kommer väl vara lugnt där nu i och med att man får regeringsmakten, eller?
Ja, det tänker jag. Men det här är ju att se de underliggande trenderna. Räkna inte ut pojkarna. De växer och växer.
Ja, men lägg av nu, alltså så här. Du och jag snackar ju med varandra.
Jag träffade Romina Pourmokhtari som hade varit inte på den kyrkliga ceremonin utan...
Aha.
den sekulära.
Mm, hon är ju liberal, avgående luftledare, ja. Numera riksdagsledamot.
Och man kan ju säga så att hon, om hon inte redan varit typ ordförande för Republikanska föreningen, så känner man ju också att hon skulle också kunna vara ordförande för Humanisterna. Det är en sån personlighet.
Och hon är hon ordförande för...
Det vet jag inte, nej.
Sjöng hon kungsången? Nej.
Jo, nej, det gjorde hon inte. Nej. Men hon stod i alla fall upp och kanske fick några sidblickar. Sa
det är ju det här ögonblicket när kungen och kungafamiljen kommer in under riksmötets öppnande i kammaren, då alla ställer sig upp. Där man har en möjlighet att protestera genom att sitta ner. Ja. Och sådär.
Det var snack om var det Linda Snecker, vänsterpartisten, att hon, typ, hon reste sig upp för långsamt när hon
gjorde en halv protest. Alltså som en halv böj blues, för de som känner till det systembolagsbegreppet förevigat av Cornelis Vreeswijk.
Jag var tvungen att gå till källan och fråga, och hon sa så här: nej, det här var kunskap, jag har gjort det här 3 gånger, det tar så lång tid för dem att komma hit, förstår du hur svårt det är att gå ut ur en gyllene vagn? Jag behöver inte resa på mig på direkten. Det var så hon menade hela. Vad jag skulle säga om Romina var att hon beskrev den här sekulära ceremonin som Humanisterna skötte på typ Fredsgatan 12.
Jag har aldrig hört att det finns en sekulär ceremoni.
Va? Det har funnits jättelänge.
Okay.
Ja, men då, hon fick det beskrivet så här som att de verkligen steppade upp och hade liksom, de fick jobba så mycket mer och liksom försöka göra då pamp utan att få använda det kyrkliga, men att de hade... Och nu kommer jag inte ihåg vad det var för musik, men jag tänkte så här: ah, det där lät som cool musik. Typ The Strokes. Fast alltså någonting som var coolt nu, men du vet, något ungdom. Något som var typ rockigt. Förlåt, men det var så att de hade någon
cool musik. De spelade Is This It.
Vem vet?
David Lagercrantz var ju där och höll tal. Ah. DN har publicerat hans tal. Det handlade ju om Annie Lööf ganska mycket och alltså terrorhotet och hennes, att hon... Så när hon avgick, att hon sa att hon inte, att hon var glad att hon inte hade kommit till skada. Så talet handlade, utgick från det och handlade om liksom var vi befinner oss.
Jag mötte nämligen honom på gatan. Och det undrade vad han gjorde i regeringskvarteren.
Men då
fick du sin förklaring.
Det är för att ge den här extra känslan. Och det var lite det här jag tänkte om det här, de som måste anstränga sig för att locka till sig folk och vara liksom lite extra. Om de skulle kunna ha tagit hand om själva ceremonin i riksdagen. För det var ju fint, men det kanske inte var sådär så rockigt. Och det kanske inte ska vara en rockig ceremoni. Det var de här kosackflickorna som sjöng "Nu kvinnor måste vi få rösträtt".
Just det, för det var 100 år sedan de kom in första gången.
Det var Adolf Fredriks flickkör.
Ja,
och en operasånger ska jag inte minns namnet
ibland
på.
Ibland är det ju kända, detta har ju vi pratat om i tidigare poddar tror jag, att ibland är det ju väldigt kända sångare, artister. Alltså,
för det här är ju Andreas Norléns ansvar, talmannen. Mm. Det är han som styr upp ceremonin, väljer vilka som ska underhålla och vilka som ska tuta i blåsinstrument och sådär. Vore ju kul, sidspår, alltså regeringen, många blir arbetslösa nu. Regeringen, sosseregeringen som avgår, har ju haft ett brassband som har underhållit på när de har varit på Harpsund.
Max Elger och Ida Karkiainen.
Och Thomas Eneroth.
Är Kolle med?
Nej, Kolle har inte varit med, vilket är lite konstigt, för Kolle och Thomas Eneroth har ju en historia som pojkar att spela i samma blåsorkester. Men Eneroth är en duktig trumpetare, Karkiainen spelar tvärflöjt och Max Elger kan eventuellt få fram några toner som håller på en bastuba. Och det har de underhållit resten av regeringen med. Så,
hur kunde de
nu när de är arbetslösa, det vore ju mycket roligt om de fick spela de här kungsången och fanfarerna och sådana här saker istället för de här kanske lite mer professionella.
Det känns som att det är samma engagemang som ni har om pojkarna och flickorna när det gäller Moderaternas riksdagsgrupp har ni för socialdemokratiska för detta ministrars möjligheter att bilda olika sorts orkestrar.
Tänk det som en, ja, man gillar ju omställning.
Ja,
men det är ju Norlén som är ansvarig för musiken på riksmötets öppnande. Och här finns ju en kritisk punkt, tycker jag. En svag punkt i den här hos den här folkkäre talmannen. Tidigare år, så länge jag har varit med, det är ju ett par decennier, så har det ju liksom varit bra musik. Heta artister. Lite en tävling om, oj! Har de lyckats få hit den här personen i år?
Men jag undrar om det inte är så att budgeten har sänkts för detta. Jag tror att jag har hört det någonstans. Och att vi kanske borde begära ut kostnaderna för riksmötets öppnande genom åren och kanske göra något slags grävarbete här.
Du tänker att Mando Diao när de var där och sjöng Dan Andersson att de tog skit mycket pengar, men att Adolf Fredriks flickor är billigare i drift, kanske.
Jag är så ledsen att jag inte pratade med Julia Kronlid på riksmötets öppnande, för hon hade ju en väldigt spännande huvudduk och man skulle vilja höra allt om liksom hur den där veks och ja.
En hetta tror man säger, eller?
Ja,
nej.
Var det nu, ja. Precis.
Till sin folkdräkt.
Ja, jag pratade lite med henne precis innan hon valdes till andre vice talman, och då var det för att jag förstod att hon gick ju igenom en sån ett eldprov.
Elddop.
Elddop, där har vi en stark känsla utav religiös utsatthet när hon skulle möta bland annat Maggie Strömberg och andra journalister. Och jag såg att Aftonbladet skickade ut pushen. Här grillas hon om kreationism. Och jag bara, oj vad stressande. Och då tänkte jag så här, bara, jag går fram till henne och bara så här, hej, jag ska inte bara ta sitta, jag vill bara liksom så här, men hur mår du? Försökte göra någon sorts, du vet så här.
Du försökte vara snälla Henrik.
Snälla Henrik och bara typ så här, Malou, kom och sätt dig. Alltså att jag var Malou, nu bara pratar vi känslor. Men hon var ganska spänd om man säger så. Utan jag bara så här, men hur mår det? Så här, jo tack, kanske lite dåligt med sömnen, men jo tack. Jag bara, har du liksom fått, har det varit spännande förberedare? Så här liksom, ja, nej, men jag har vetat en stund, men jag kan inte gå in på ett exakt datum. Tack, hej. Så man kände att så här, nej, men hon var inte riktigt redo i det där bjussiga. Men vi vet i alla fall att hon hade sovit lite dåligt.
Så frågan som borde ställas. Det är en fråga.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Det har varit ett mord i riksdagen. Mordet på Ulf Kristerssons regeringsunderlag.
Vet ni vilken favorit-tv-serie Fredrik Reinfeldt hade?
Nej.
Han hade ju den här, Poirot. Och det, Fredrik Reinfeldt är en central figur i frågan om partipiska. Han, under FRA-striden så var det ju han som läxade upp den unge riksdagsledamoten Carl Sigfrid som ville bryta partilinjen på ett riksdagsgruppmöte med orden: ska skottet komma inifrån? Hon menade då att ska du, Carl Sigfrid, mörda min fina alliansregering, ska skottet komma inifrån.
Ja, det var väldigt, man hör ju på Poirot-inspirationen i det.
Ja, och det som hände här i riksdagen i tisdags var ju att Ulf Kristerssons regeringsunderlag, 176 riksdagsledamöter, inte höll ihop. Skotten kom ju inifrån om man tittar på voteringsresultaten.
Och det som gör det mycket mer spännande är ju att det är egentligen dåligt att kalla det här en utskällning när man visste vem det är som kommer säga så här: jag ska vara modig nog och säga liksom, jag kommer skjuta dig. Det är ju mer så här, du ska ställa dig upp och skjuta mig i ansiktet. Medan här var det ju mörkret sänkte sig, valhemligheten, den slutna voteringen, och då är vi ju Agatha Christie nu plötsligt. Nej, lampan gick, man ser inte vem som är vem här i herrgården, men det är en pang, pang, pang. Tre skott. Men vi vet inte vem. Vem var det?
Mm. Och jag frågade alla. Jag var ju klungreporter. När man står och ska försöka haffa partiledarna på vägen in och ställa frågor. Och då frågade jag alla på den sidan om de hade sina partier så att säga under kontroll. Ja. Och frågade också Kronlid om hon trodde att hon skulle få fullt stöd. Och alla sa ju ja på den frågan. Ulf Kristersson. Nej, jag frågade faktiskt inte Ulf. Men ja, skitsamma.
Så du menar att Moderaterna, det kan vara.
Nej, alltså, men de var ju väldigt säkra inför att det skulle bli 176.
Om man låtsades försöker det, ta det här lite på råskt i tur och ordning, så är det ju Andreas Norlén och Kenneth G. Forslund väljs med acklamation. Sen kommer vi till valet av andra vice talman, Julia Kronlid mot Janine Alm Eriksson. Och i första voteringen så får Julia Kronlid, Sverigedemokraten, 173 röster. Janine Alm Eriksson, miljöpartisten, får 49. Kort sagt, det är tre stycken röster som inte är på Kronlid som borde vara på Kronlid. Först att misstänkas är ju den liberala riksdagsgruppen. Eller i alla fall enskilda individer. Kanske Mats Persson.
Mats Persson, gruppledaren, kom ju genast ut och svarade på frågor. Han var ju faktiskt den enda som gjorde det efter det, den omröstningen.
Han kände sig kanske manad.
Men han sa ju till alla att han var helt övertygad om att det inte var liberaler som hade gjort det här. Sen kom ju då resten av den liberala riksdagsgruppen ut. Och det finns ju ett antal där som man hade kunnat misstänka. Joa Forssell, Anna Starbrink, Romina Pourmokhtari.
Kanske någon mer.
Men... Ja, det finns fler, absolut. Mm. Alla dessa gick ju direkt ut och berättade öppet att de hade följt partilinjen. De hade röstat på Julia Kronlid. Flera av dem hade ju också med sig sina två resterande valsedlar. De har ju valsedlar, två förtryckta med namnen och en blank.
Var det fler än Joa Forssell som stod och viftade med dem?
Ja, Gulan Avcic fick jag också se.
Gjorde. För Romina Pourmokhtari hävdade vid ett tillfälle att hon också kunde visa sina valsedlar, men att de låg kvar inne i kammaren.
Men det som de sa, som var deras argument, var att de tyckte att de hade vunnit på den här förhandlingen. Liberalerna fått två presidieposter som de egentligen liksom, utifrån sin storlek, kanske inte hade varit självklart att de skulle få, en ordförandepost, en vice ordförandepost, och en sverigedemokrat blev inte ordinarie talman. Det var det som var det viktiga för dem.
Och det blev inte Björn Söder.
Nej, de var faktiskt
men
nöjda.
Det där är ju ett argument. Men om vi ändå tänker oss det här som en pågående mordutredning, så måste vi de facto konstatera att här existerar ju grundläggande motiv. Det finns ju en hel del i den här riksdagsgruppen som inte tycker om det här regeringsunderlaget fullt ut.
Absolut. Och
så du menar att det är falska bevis?
Lappar kan man ju samla ihop från något annat, någon annan bänk.
Ja, dessutom en lapp, alltså sådana här blanka lappar, det är bara att klippa, ta en sax och klippa i vitt papper och gå och vifta med hur mycket som helst. Sen kan man ju fortfarande ha lagt ner i urnan.
Men det är bara käbbel. Det är bara käbbel.
Kristdemokraterna är ju också misstänkta, tycker jag. Och de har ju kommit helt undan all misstanke. Mm. Som de vore höjda över den, eller vad det heter.
En KD-topp kom ut och ställde sig bland lite journalister och sa att nog är det väl ändå Sverigedemokraterna själva som har gjort det här. Björn Söder, som är besviken på att han inte nominerades av sitt parti. Och
typiskt gärningsmannatecken, att peka på någon annan.
Och hans vänner.
Och vara kvar at the scene of the crime. Det är så de alltid säger när det gäller pyromaner. Mm. Och det är bara, fast jag tror inte...
Det var ingen brand.
Och också, det hade varit mer konstigt om en riksdagsgrupp bara sprang ifrån. Man bara, nej, men ni måste vara kvar.
Men i Poirot är ju alltid mördaren kvar på festen. Ja. Eller på härgården där de alla av en slump bor den natten.
Vi kommer till just det där så småningom. Men Kristdemokraterna vill ju verkligen inte ha med Liberalerna. Så Kristdemokraterna skulle ju kunna rösta fel för att liksom få skulden på Liberalerna och liksom vatten på sin kvarn för. Fattar du inte, Ulf? Vi kan inte ha med de här galningarna. Det går inte att lita på dem.
Fast just det där, det går inte att lita på dem, argumentet är ju det starkaste argumentet för att ha dem i regering, tycker jag. Du måste ha dem i regering, för att annars kommer de bara dra.
Fine. Jag bara försöker hitta en gärningsman här. Ja. Moderaterna har också gått under radarn. I det
varför
som
skulle de vela?
Jo, men titta här. Maggie sa, de flesta brottslingar och gärningsmän är kvar på brottsplatsen. Vad hände under dagen? Det enda som hände under dagen, som vi vet, är att en moderat riksdagsledamot avvek från riksdagen. Magdalena Schröder hade någonting som var väldigt viktigt som hon skulle göra. Det var det säkert också. Kanske av privat.
Det var privat. Natur. Så.
Hon försvann. Jag bara säger det.
Jo, det är ju... fast hon försvann ju till den andra voteringen.
Mm.
Och då blev det ju resultatet annorlunda.
Ja, kanske för att hon inte var närvarande.
Nej, men då fick ju Julia Kronlid 175 röster.
Ja.
Nej, 174.
Nej, 174. Förlåt, 174.
Men det räckte det, för då hade också, ja, precis, matematiken.
Mm. Ja, den andra är typiskt misstänkte moderaten, är Christian Sonesson. Som ju valsade runt där, som vi var inne på. Och om han nu ändå ska vara kommunalråd i Staffanstorp, varför skulle han inte tacka nej till riksdagsplatsen innan de här två dagarna?
Alltså, då vill jag ändå bara säga till Christian Sonessons försvar att han motiverade på sin Facebook när han meddelade att han skulle stanna i Staffanstorp, så motiverade han att han hade varit med på talmansvalet, att det var viktigt att det skedde ordnat. Och att alltså, ifall hans ersättare inte skulle ha hunnit komma till riksdagen, så skulle det kunna bli problem eftersom det är så jämnt. Så att han var där för att rösta enligt partilinjen.
Okay.
Men säg du inte menar att det är ett bevis, men jag säger att det är hans argument.
Det här är liksom, men andra sidan, det här är, han såg något tvivel om att Ulf Kristersson kan leda det här partiet, så att när man måste välja en ny ledare, så då kanske han... Det fanns
ett... Men att så, just Sonesson skulle vara den som inte ville stötta en sverigedemokrat är ju lite otippat, eftersom han är den som mest av allt har drivit på för en partisammanslagning.
Frågan här, typ. Man måste ju ha en bredare motiv skala. Mm. Det finns ju ett motiv av att skada inte Björn Söder utan Ulf Kristersson. Vem var det som på valnatten efter valprognoserna ställde sig i SVT och började prata om att, ja, Ulf Kristersson får nog tänka på sin framtid och han
så
kan
nog
inte sitta kvar?
Han sa opinionssiffror kommer och går och det gör partiledare också.
Ja, det var väl vad han sa.
Absolut, jag tänker bara att vi ska citera korrekt.
Ja, ja.
Men jag ska sluta försvara Christian Sonesson, men det finns ju, jag tänker att det finns ju andra moderater av den mer liberala typen som har fått vara tysta väldigt länge och som inte har liksom fått visa sitt missnöje med den nya linjen.
Mm.
Skulle det inte kunna vara en sån?
Ja, finns det några sådana kvar i riksdagsgruppen?
Jag vet inte.
Okej, Sverigedemokraterna då. Om vi sa de mest uppenbara var Liberalerna, så att sen så blev det typ att det mest uppenbara var att det var Sverigedemokraterna och verkligen på något sätt Björn Söder.
Det var ju det som alla gick omkring och pratade om den dagen. Det här pågick ju under så många timmar, det här mordet. Mm. Så att det var ju det. Och det var ju lite intressant i sig att alla gick runt och pratade ganska öppet om att de trodde att det var Sverigedemokrater.
Jo, men det är spännande med den teorin är ju, om man då jämför med votering 2. Det som händer där är ju att det blir 174 röster för Julia Kronlid. Fortfarande 126 blanka. Och att Janine Alm Ericsson får 47 röster. Så då är det ju, om det är Sverigedemokrater, så har de ju i första läget inte bara lagt blankt, utan de har ju röstat på en miljöpartist.
Om man frågade moderater i kammarfoajén som ville komma med sina förklaringar till detta, så var ju en sådan att de nya ledamöterna hade röstat fel. Att det är inte alltid så enkelt att rösta.
Så då är det inte fråga om ett mord där någon vill någonting, utan då är det fråga om ett dråp.
Och där man då hade av misstag tagit Janine Alm Ericsson istället för Julia Kronlid. Båda böjer på J. Jag har försökt säga att så dumma är väl inte riksdagsledamöterna, och då sa den här personen som jobbar med riksdagsledamöterna att man kan bli förvånad.
Frågan är då om man måste liksom koppla det med röstningsbeteendet i det tredje vicetalmansvalet, och där verkar det ju som det är några sverigedemokrater som har varit lite konstruktiva på att säga och vågat rösta på den andra sidan, i alla fall enligt uppgifter till Sveriges Radio. Okej, gänget, ni får ta vidare det här och lösa mysteriet, för jag måste springa iväg till en pressträff med en talman, Ulf Kristersson.
Det accepterar inte vi. Vi tar inte det. Det går inte. Det accepterar inte. Vi tar inte det. Det går inte. Det accepterar inte. Vi tar inte. Det går inte. Det går inte. Vi tar inte det.
Själva mordet på Ulf Kristerssons regeringsunderlag sker ju där i voteringen om den första och andra voteringen om andre vice talman. Men det spårar ju fullständigt ur sen i den här voteringen som Henrik pratar om till tredje vice talman.
Precis, då är det ju Lotta Jonsson Fornäve som står mot Kerstin Lundgren, en vänsterpartist mot en centerpartist. Båda har ju under den föregående mandatperioden varit vice talmän.
Ska jag dra resultaten så är det så här. Att i första voteringen så får Fornarve 46 röster. Lundgren 37. Det är 260 blanka. Och sen är det tre människor som har röstat på Martin Ådahl, centerpartisten, som absolut inte är nominerad.
Ja.
I nästa votering så är det ganska liknande siffror. Fornarve får 46. Kerstin Lundgren får 39. Men plötsligt så är de blanka 247 bara. Och Ådahl har fått 10 röster. Och Ali Esbati, som heller inte är nominerad, har fått en röst. Och Björn Söder, som ju då absolut inte är nominerad den här dagen, har också fått en röst.
Det har nu gått, jag tror att det här har gått ungefär 6 timmar sedan talmansvalet började. Det tar ju väldigt lång tid med de här slutna valsedlarna och urnan, och så ska det läsas upp och räknas. Och reglerna är ju som så att om man inte får majoritet i den första omgången så gör man om det. Och sen i den tredje omgången så är det den som får flest röster.
Men för själva mordutredningen så är det är långt och segdraget, jag förstår det. Men för själva mordutredningen så är ju frågan här: är de här människorna som röstar konstigt, jättekonstigt nu, kommer de från Ulf Kristerssons 176 underlag? För då är ju det en indikator på att de håller ännu mindre ihop, eller att de typ skojar bort det här.
De har ju bestämt gemensamt, de här fyra partierna, att de ska rösta blankt. Och det är ju flera som inte gör det, men det kan ju också vara socialdemokrater som också ska rösta blankt.
Och att det då skulle vara en false flag operation, att socialdemokraterna agerar på ett sätt så det ser ut som att Ulf Kristerssons regeringsunderlag är helt odisciplinerat i alla fall.
Jag vet inte om du är onödigt konspiratorisk här, men min bild är att det här börjar handla ganska mycket om trams. Att ledamöterna är trötta efter 6 timmars röstande. Att man börjar tramsrösta. Men sen kommer ju den tredje voteringen och där skiftar det ju.
Ja, för där får ju Fornarve plötsligt 52 röster. Kerstin Lundgren får jättemånga, ja, hon alltså går ju som en raket i tredje voteringen. Hon får 57. Ådahl är fortfarande med i matchen men har bara 4 röster. Och Björn Söder, han har sin enda röst.
Ja.
Och plötsligt så är det ju då centerpartisterna som tar hem det här på ett konstigt sätt. För det har ju snarare sett ut som att det är Vänsterpartiet som är på väg att vinna.
Och enligt praxis så tycker Vänsterpartiet att den här posten borde tillfalla dem. De är större än Centerpartiet med väldigt liten marginal. Men de har lika många ledamöter i riksdagen, argumenterar Centerpartiet, och tycker därför att man ska pröva vem som har starkast stöd. Det som Ekot hade, som Henrik pratade om som nyhet, var ju att de har pratat med ett antal sverigedemokrater som säger att de röstade på Kerstin Lundgren och att det var som en hämnd för talmansvalet för 4 år sedan, där Vänsterpartiet ju ställde upp mot Björn Söder och såg till att han blev bortröstad från den position som han enligt praxis då skulle ha haft rätt till. Så att det var en hämndaktion 4 år senare. De ställde ju också, de ville ju också ställa upp en centerpartist den här gången mot Julia Kronlid, men det ville ju inte Centerpartiet. Det var också en diskussion här dagarna inför. Men vänsterpartister som jag har pratat med tror att det här är socialdemokrater. Jag hörde också Nooshi Dadgostar säga i SVT att det var koordinerat, och då tror de ju att det är socialdemokrater som har velat ge den här posten till Centerpartiet.
För att fortsätta liksom vara snälla mot Centerpartiet och ha dem med sig även i opposition på något sätt.
Det skulle kunna vara ett motiv.
Fast alltså det är ju svårt att skönja några vettiga linjer när det blev så extremt konstigt. Men är det ändå inte så, särskilt med det här sverigedemokratiska erkännandet om att i den här sista voteringen rösta på Kerstin Lundgren, det är ju ändå skottet. Alltså det är the smoking gun med Poirot-termer. Eller deckartermer. Alltså de erkänner ju att 176 underlaget inte håller ihop och att det är de som skjuter inifrån på Ulf Kristersson.
Alltså, jo, men det är en omröstning som inte spelar någon roll för
fast
dem.
Fast det spelar ju roll i meningen kan de här fyra partierna uppvisa disciplin tillsammans i kammaren? För det är ju det hans framtida regering hänger på. Och i de två, liksom, i de första voteringarna så går det åt skogen direkt med det.
Inte i de första, men i de två sista.
När det blir alltså voteringar. Innan var det acklamation. Ah, ja. Så fort det blir votering här och liksom skarpt läge så visar sig det här regeringsunderlaget inte så starkt.
När Ulf Kristersson fick frågor om detta och just att detta visar inte detta att du inte kan hålla ihop ditt regeringsunderlag, så sa han att det här är en väldigt speciell omröstning och det går inte att dra några slutsatser från de här slutna omröstningarna. Det säger väldigt lite om hur det kommer fortsätta. Men om alla de som röstade då inte enligt partilinjen också skulle bli vilda framöver, då skulle Ulf Kristersson ha problem, får man säga. Ja. Men det är ju som sagt en omröstning som framkallar ett lite annorlunda beteende. Men det var ju speciellt också att ingen gick ut och tog på sig det här. Jag vet inte om vi ska kalla det för mord, men...
Skottet kom inifrån, det är egentligen bara det jag vill få sagt. Ja. Jag vill få fram den här gamla Fredrik Reinfeldt-glosan, för den var ju plötsligt relevant och att det skedde. Mm. Till skillnad från den gången när Reinfeldt skällde ut Siegfried.
Det är ju många som i efterhand i alla fall har sagt att den här tredje, alltså omröstningen om tredje vice talman var ovärd i Sveriges riksdag. Att man skämt röstar på kandidater som inte anmält sig.
Alltså på någon slags mobbningssätt närmast.
Ja, och att det är tramsigt. Jag hade också väldigt starka sådana känslor där på kvällen. Att jag blev irriterad på de ledamöter som gjorde det. Och kände lite så här, nej, nu tycker jag att det är dags för extraval. Jag tycker inte någon av er ska få sitta i riksdagen. Var min känsla när jag såg de där Ådal-rösterna.
Ja, för det kan ju inte gärna vara ett centerpartister som röstade på Martin Ådal. Det måste ju vara ett
De kanske
annat.
Trodde att det var partiledarvalet.
Jag tänker just att de ville sänka honom eller liksom, ja...
I vilket fall så har vi inte tid med ett extraval eftersom vi har North Stream-problem och elkompensation och annat. Så att det kanske inte av det här skälet i alla fall.
Nej, men det vi vet ju fortfarande inte hur det går i den där regeringsbildningen riktigt. Så man ska väl inte utesluta extraval.
Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent Mattias Dellert och ansvarig utgivare Anna Kareborg.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.